Hej och välkommen till En ekonomistas podcast. Det här är Isabella Löfvengrip.
Och jag heter Pingis Hadenius. Idag ska vi ta upp de vanligaste frågorna kring privatekonomi. Ett långt frågebatteri här. Men ska vi börja med en liten hälsning från ett av våra bolag?
Ja, och det är ju så att för några veckor sedan så släpptes Löfvengrip Karen Collers egna ansiktsserie ut. Så är ni nyfikna på den så säljs den hos Nordic Feel. Och det är en ansiktsgel som man tvättar av sminket och rengör jätteskonsamt. En kräm som heter The Cream, för den är så himla bra. Och en Moisture on the Go som är en ansiktsmist. Och serien är egentligen byggd för att passa alla. För den återfuktar på djupet, den balanserar huden. Och den läker också med ett ämne som heter allantonin. Så en superserie om ni är nyfikna på att testa något nytt.
Och fuktsprayen tycker jag är jättebra att ta med sig när man reser eller på skrivbord eller någonting. Löfvengrip Karen Collers finns också hos Kronans apotek.
Och vi har massa frågor.
Kan inte du bara säga någonting så här om din vecka, något kort? Vi kanske får ta nu, för vi har så himla mycket frågor. Eller är det någon av frågorna som du känner så här, oj, det här har jag varit med om?
Nej, men jag är Odd, vi är ju sån här, vad säger man, barn av vår generation eller vad det är, att man alltid söker det här nya. Vi pratar om bil, hur ska vi bo i framtiden, och vi har liksom väldigt stora mål och drömmar. Så det är, liksom, det är väl det vi gör just nu, titta på hur vi kan bara expandera privat.
Ja, expandera privat. Så du håller på att bygga så här privat imperium eller mindre. Coolt.
Ja, men vi vill liksom ha landställe, vi vill ha båt, vi vill liksom ha allt det här. Jag vill ha ett eget plan.
Så att vi liksom... har ju ett sånt här Löfvengrip Karen Collers plan.
Ja,
alltså
precis.
På min skärm i
alla fall. Jag har också det. Så det är liksom det. Odd och jag, vi är i en period och vi drömmer väldigt mycket nu. Och det är faktiskt väldigt härligt.
Det är ju underbart. Mm. Jag är å ena sidan snål och å andra sidan spenderar. Eller snål, smart snål. Det är det här med att jag har blivit så himla taggad på att spara. Mm. Så att jag har dubblat mina avsättningar per månad i sparande, i fonder. Och sen så, nu är jag lite osäker på om det är faktiskt ett bra tillfälle att köpa aktier. För omvärlden är så skakig. Det går bra i USA. Men jag har köpt på mig lite mer aktier. Men jag har en del likviditet. Så att jag håller på att fundera på om jag ska köpa mer internationella aktier. Jag funderar på Ralph Lauren, LVMH.
Men du måste ställa en jättedum fråga. Ja. För när jag köper aktier via Handelsbanken så får jag bara upp svenska aktier.
Nu kan inte jag den banken. Men det måste ju vara att du väljer på
den marknaden. Att man väljer marknaden. Att jag liksom bara fastnar på svenska.
Nu har jag så mycket olika depåer på lite olika ställen. Så det är jag kan inte säga, men det ska ju vara att du söker på en aktiekod till exempel, så ska den komma upp.
Jag
skicka en fråga till deras kundtjänst om jag får köpa internationella aktier.
Nu har jag bara svenska som jag tror på. Men det vore roligt att prova och investera i någon annan.
Men kolla bara, för att tyvärr är det så att kanske kan... Det är till exempel väldigt dyrt att köpa aktier på CAC, alltså den franska börsen. Mm. Så jag har väntat lite på det tills jag köper en stor. Ja, C och C. Baka kaka ungefär. Och banken kan ju ibland vara... Alltså courtage, alltså avgiften för att köpa eller sälja en aktie. Det brukar inte vara så dyrt när man köper aktier i USA. Mm. Men på andra liksom mindre så här obskyra börser kan det skilja väldigt mycket. Så bara kolla till exempel med kanske någon online-aktör om det är billigare eventuellt. Det är så lätt att starta det på. Mm. Så att det inte kostar dig jättemycket i avgifter bara för att köpa någon liten kul post.
Bra, men då har vi kommit in på frågorna. Mm. Men vi har massa frågor som ni har ställt. Så jag tycker att vi tar dem bara rakt upp och ner.
Så många vi hinner.
Ja. Mm. Första är vad man ska tänka på när man flyttar ihop. Alltså det här med sambolagstiftningen, sambos ärver inte varandra.
När man flyttar ihop och blir sambos så innebär ju det ganska mycket rättigheter och skyldigheter. Många kan ju kanske tro åt ena hållet att det är i princip som att vara gift, och att andra hållet att man inte har några skyldigheter alls. En sak som många inte verkar veta är ju det här med att flyttar man ihop, och till exempel man flyttar ihop en gemensam lägenhet fast den andra egentligen äger den, men båda står skrivna på den. Det här tycker jag själv är lite rörigt, men det kan bli så i det fallet att båda i slutändan har rätt till den här bostaden, till exempel en bostadsrätt. Vilket kan innebära att även om en av er har betalat för bostadsrätten, det vill säga på pappret äger den, alternativt har betalat för kanske alla hyror och så under tiden, så kan den andra ha rätt till hälften av den här. Så att, för att inte det ska bli några missförstånd, skriv ett samboavtal från början. Vem äger vad?
Yes, det är en jättebra idé. Fråga nummer två. Studielån. Det här är en klassisk fråga. Ska jag ta studielån eller inte? Alltså jobba under studierna eller låna och satsa hårdare på studierna.
Mm. Det beror jättemycket på, tycker jag, vad ja, det man pluggar till.
Det är väldigt individuellt.
Alltså, så här, vissa utbildningar kanske kräver att det är undervisning 8-5 år. Och då finns det säkert inte så mycket utrymme till att göra annat än att studera. Fördelen med att jobba utöver att det kan ge extra pengar, det är väl att man under tiden, om man kan få ett jobb som ligger någonstans i närhet med det man studerar, det är väl att, men säg man läser till läkare, man kanske kan jobba som undersköterska till exempel, bara för att tjäna av miljön. Det är väl att man hittar det man faktiskt tycker är kul och sen vill jobba med, så att man hittar rätt.
Och även arbetslivserfarenhet, ja, som är viktigt. Men jag känner så här, kan man inte göra både och? Kan man inte ta lite lån, jobba lite? För måste man gå all in hela tiden? Jag förstår att pluggar man så är det supertufft att ha massa jobb samtidigt, men kan man jobba lite då och då? Sätt utbildningen i första hand, se över hur mycket kan jag faktiskt jobba samtidigt, och det inte räcker till, ja, men ta det lånet så det inte blir lika mycket som ett lån på 100%.
Det är bra att testa sig fram där, att liksom försöka börja med ett mindre andel studielån och verkligen så här, försöka klara sig på de pengarna, och fungerar verkligen inte, har du inte råd att köpa studentlitteraturen, ja, men då får du väl låna lite mer. Samtidigt också, om du jobbar, liksom inte jobba så att du inte orkar plugga så att du nästan går in i väggen på det hela. Hitta balansen. Nu är ju räntan på studielånet väldigt låg.
Men det är ju alltid skönt.
Hyfsat låg, nu är det väl extremt. Ja. Men jag gjorde så att jag gjorde hälften, för jag lånade väldigt lite. Och det är i alla fall väldigt skönt att börja jobba och inte behöva ha lån att betala tillbaka. För det är inte så mysigt psykologiskt att börja med att liksom betala tillbaka på ett lån när man äntligen har fått ett jobb.
Ja. Precis, så att helt enkelt, det har lite grann med att göra vilken typ av utbildning du läser.
Mm.
Men rent spontant så skulle vi säga att försök alltid ha så lite lån som du bara
vill. Ja. Nästa är då, köpa bostadsrätt eller bo i hyresrätt?
Ja, och jag är ju väldigt sådär stor förespråkare för att bo i bostadsrätt. Mm. Men det är inte alltid så att det blir en superinvestering i längden. För det har lite grann med var man bor och vilket läge. Men jag tycker alltid att den här känslan om att betala tillbaka till sig själv, det slår alltid, eller att bo i hyresrätt och behöva betala till någon annan. Och det är ju, alltså att bo i hyresrätt är oftast väldigt dyrt. Det är liksom, det är dyrt. Min mormor bor i en etta hyresrätt och tror hon betalar 6000 i månaden. Och det är pengar som bara försvinner. Samtidigt så har inte alla råd med bostadsrätt, så är det. Men hade jag fått bestämma, antingen bo i en hyresrätt i stan eller köpa mitt eget utanför stan som jag faktiskt har råd med, så hade jag hellre valt det. Att äga mitt eget boende. För det är också ett sätt för mig att spara pengar.
Och sen så får man ju skattereduktion på de lån man tar också.
Yes.
Okej. Ska vi gå vidare? Aktier. Jag kan inget om aktier. Vad ska jag satsa på? Aktier eller fonder? Ska vi börja med chokladasken och förklara vad en fond är då?
Ja, precis. Jag har ju alltid gillat fonder mer och Pingis har gillat aktier mer.
Vi tycker ju alltid olika om dessa.
Och då kan man säga så här, att jag är en sån person som kommer med en hel Aladdin ask. Medan Pingis, hon går till den här pralinbutiken och väljer utsökt ut några favoriter. Hur många favoriter brukar du ha, Max?
Ja, men 5, som 6. Idag, jag köpte 3 chokladbitar som jag åt upp där på lunchen.
Och jag är tvärtom, då handlar jag en hel marabokaka istället. Och lite så kan man jämföra, just att en fond innehåller massa typer av aktier. Och det kan vara värdepapper och råvaror och allt möjligt. Problemet när man väljer en fond är att du har ju liksom inte koll på allt som finns i den här fonden. Och du kanske inte tror på allting. Då får du med den här äckliga likören som du ändå inte vill ha och inte äta. Så du måste liksom betala för någonting som du ändå inte vill äta. Då frågar du dig så här, är det värt det? Och jag går ju faktiskt handla en Aladdin ask och Marabou ändå, även fast jag inte äter upp allt.
Sen kan ju, nu finns det faktiskt flera avgiftsfria. Framförallt indexfonder, alltså fonder som är som en korg då, eller Aladdin ask man vill kalla det för. Men den här korgen följer ett aktieindex, till exempel att den följer hela snittet av Stockholmsbörsen och någonting. Och de kan man ibland hitta helt avgiftsfria. Men de flesta fonder kostar några procent per år. Och då är också frågan, är det värt att betala den avgiften? En aktie då, som är en andel i ett bolag, den kostar ju ingenting egentligen. Man betalar för själva köp- och säljtransaktionen som kallas för courtage. Så jag är väl en vän av aktier, och då brukar jag spetsa in mig på att köpa aktier som jag förstår nu. Dåliga aktieaffärer, så jag har köpt aktier som någon annan har rekommenderat mig till. Men vi kommer ha ett avsnitt senare lite djupare om det här.
Men så som jag månadssparar i fonder. Där har jag en fond som är en hög risk och jag har en fond som är medelrisk. Och sen då och då så köper jag aktier. Och det kan vara att jag får pengar över. Jag har sålt något plagg. Eller liksom, ja, men helt enkelt, jag har några tusenlappar som jag faktiskt kan investera. Och då köper jag, jag har fem bolag som jag köper i. Svenska företag som jag tror på och jag förstår. Och jag är också själv en kund i de här bolagen. Och så du frågade här, en fråga var liksom, vad ska man satsa på? Och du måste satsa på det som du förstår.
Mm.
Jag har ju köpt ganska mycket just i klädbranschen. Jag köpte Electrolux har jag köpt i. Alltså saker ett bolag som jag ändå har hyfsat koll på.
Mm.
Gå aldrig in på Dagens Industri eller på Veckans Affärer och se att de här aktierna ska du köpa, gå in och köp dem. Jag gjorde så en gång och det är den enda aktien som har gått sjukt dåligt.
Vad var det faktiskt?
Hette något Micronic eller något
sånt. Ja. Ja, teknik tycker jag är svårt för att jag gillar teknik. Jag är helt kär i sån här, vad heter de, Lumia Microsoft-telefoner.
Mm.
Men jag skulle inte våga investera i till exempel Microsoft för jag kan absolut inte spå någonting om deras framtid. Och folk pratar hela tiden om ska man sälja eller köpa Apple eller blankare, alltså blanka aktier. Jag tycker det är så svårt för teknik är så svårt att förstå. Kommer det här vara, men tittar man på Apple, hur liksom håsat det har varit eller Microsoft i vissa perioder eller är det Samsung eller någonting. Tycker jag det är så svårt att förutspå. Man vet aldrig liksom när nästa trendprodukt kommer och helt plötsligt blir en iPhone helt ute eller så. Och något annat inne. Så det tycker jag också är det här med på tal om att förstå sig på värdepapper och så vidare. Att liksom det här som du sa, är jag en kund här själv? Kommer den här produkten eller varumärket klara sig även om det blir teknikskifte? Är det här en typ av produkt som kommer helt att försvinna? Jag menar, kläder kommer vi alltid ha på oss. Våra händer och fötter kommer se likadana ut.
Men det är en ganska bra måttstock tycker jag. Vi vet att folk alltid kommer dricka alkohol. Mm. Så det är väldigt svårt att se när alkohol slutar säljas. Tobak. Tyvärr, det finns också en väldigt lång framtid kvar för tobak.
Men det kommer ändå minska säkert.
Ja. Mm. Sex säljer, kläder kommer folk ha på sig. Det blir fortfarande kallt varje år.
Vi kommer fortsätta bygga hus.
Ja, kontor. Guld fortfarande en råvara som inte kommer försvinna.
Mm.
Så att vissa saker vet man.
Glass har ju du pratat om mycket, köpa glassaktier.
Ja, men för glass, svenska äter sjukt mycket glass.
Ja, det kommer bara nya saker hela tiden.
Och speciellt, jag tänker så här också, om det blir varmare nu för varje år så kommer folk äta ännu mer glass.
Mm. Ja, just det. Och vi i Sverige äter ju, har jag läst någonstans, att vi äter mest glass per capita i hela Europa.
Så helt enkelt, investera i det som du vet att det här är någonting som är väldigt svårt att se att det här skulle sluta funka. Men att du förstår det på bolaget.
Sen är det också många så här stabila bolag. Man kan ju nämna typ H&M, ICA, Telia, Oriflame, som Björn Borg, som delar ut mycket av sin vinst varje år. Och det är ju en form av ränta man får. Så man kan titta på bolag som har hög så kallad direktavkastning, som man ser som en ränta. Och allt det här finns i såna här klassiska börstabeller som man också kan titta på. Nästa fråga var ju hur man lär sig grunden om värdepapper.
Värdepapper är just till exempel en aktie.
Ja, det är ett papper som man får. Och papper är ju inte så viktigt, men det var ju förr i tiden när man fick ett papper på till exempel sitt innehav, en aktie. Det har vi ju inte på samma sätt längre, så undrar om ordet kommer att bestå.
Jag var liten, min pappa är jurist och han sålde aktiebolag.
Mm.
Så han sa alltid när jag var liten att han sålde gröna papper. För det var det aktiebolag, det var grönt papper.
Så, jag kommer ihåg en gång när mina föräldrar flyttade till USA och jag skulle röja upp bland deras aktiepapper. Det tog mig några dagar. Så kom de hem och fick varsin pärm. Men alltså, grunderna, läs böcker, testa.
Aktiespararna, unga aktiespararna. Det finns väldigt mycket information om man faktiskt googlar på det.
Jag kommer ihåg när jag fick den här frågan av min syster när jag var liten. Och då sa jag till henne att hon skulle lyssna på A-ekonomi. Det tyckte hon var väldigt tråkigt. Så att den här tipset får jag ta tillbaka. Men så här, jag skulle börja köpa aktier i de bolagen jag förstår mig på. Så liksom läsa börslistorna. Kolla vilka av de här, på den svenska börslistorna till att börja med. Vilka av de här företagen känner jag igen? Läsa på lite mer om dem. Titta till exempel på, tror jag på det här varumärket, jag kund själv, vilka är det som äger bolaget. Och sen börja och köpa lite aktier. Och det är ett sätt att bara lära sig.
IKEA hade man ju velat investera i. Mm. Det går ju inte det, men det hade varit en rolig aktie att äga.
Sen äger vi aktier i våra egna bolag. Ja. Det är nästan, det, eller det är nästan, det är det bästa.
Det är faktiskt
Jo, men det finns ju många sådana bolag som man skulle vilja. Men det bästa är att börja testa. Sen kan man ju läsa, det finns ju hur mycket böcker som helst. Och orkar man så självklart läs på, annars skulle jag ju typ lyssna på någon YouTube om alla värde. Man behöver inte lära sig alla värdepapper.
Men sen tycker jag det bästa sättet är faktiskt att testa. Kan du lägga undan 2000 kronor? Ja, men köp aktier på 2000 kronor. Följ det via din mobilbank och se hur det går. Och lär dig känna av.
Ja, för det går liksom inte. Jag kommer ihåg för många år sedan höll jag på mycket med optioner till exempel och andra instrument. Och det går att traggla sig igenom det där, vilket jag har gjort när jag läste ekonomi. Men man lär sig alltid bäst genom att testa på riktigt. Det är som typ, hur kommer jag igång med min träning? Jag börjar träna. Det är liksom så. Ska vi hoppa till nästa fråga? För vi tar mer grundligt om det här i nästa avsnitt, eller kommande avsnitt. hur har jag min lön?
Ja, och först och främst så har man rätt till löneförhöjning varje år. Det får man liksom inte glömma. Vi har en inflation på 2%, så att minst 2% av din lön borde du faktiskt kunna få i löneförhöjning. Jag tror till och med att det är lag på det. Men sen stå på dig, berätta att du vill ha en förhöjd lön och förklara varför. Man måste ju ha gjort sig förtjänt för att få en högre lön. Har man varit där en längre tid? Har man presterat utöver det vanliga? Har man liksom gjort någonting extra? Så självklart. Men jag tror att problemet är att man inte riktigt ber om en högre lön.
Man måste också vara konkret när man löneförhandlar och tydligt påpeka. Man ber om någonting konkret, det vill säga man ber om mer pengar i lön. Då måste man också kunna visa någonting konkret som man har gjort. Så när du väljer jobb, försök att i din roll ha någon form av resultatansvar eller någonting som visar på en prestation så att du kan visa ett faktiskt resultat. Det är väldigt svårt att komma och säga så här, jag jobbar ju så mycket, jag måste ha högre lön. Det säger din chef då ingenting egentligen. Men om du kan säga att jag har minskat de här kostnaderna eller jag har tagit på mig x antal fler projekt eller jag har färdigställt det här på mycket kortare tid. Då har du någonting som kan säga att du har bidragit resultat i bolaget. Men jag skulle ändå säga det bästa, att ha en del av din lön som är rörlig, som hänger ihop med ett resultat. Så att du själv är delaktig i att sätta upp ett mål som hänger ihop med ett resultat som gör att du automatiskt får högre lön.
Och en sak om du märker att det är kört, någonting som är alltid billigare för bolaget är att de till exempel företaget står för din telefon, för ditt gymkort, saker och ting runt omkring.
Ett träningskort som du sa, massage, resor, liksom, kanske sånt. SL-kort eller vad heter det, busskort eller något
sånt
där.
Så det är också någonting som man kan ha med i förhandlingen.
Ganska mycket.
Det här är en intressant fråga.
Min semester kan man också be om.
Jobb med bra lön som man ogillar eller bra jobb med dålig lön? Hur ska man välja? Och självklart så vill man ju svara att hellre ett jobb som man gillar men som har dålig lön. Men man måste ju också se till verkligheten att hur funkar det. Just när man är yngre så är man ju ofta så att man får slita och göra saker och ting som man inte tycker är så kul. Någonting som man inte ska glömma är att det här att man faktiskt har sitt CV och sin meritlista. Ibland så kan det vara värt att stanna på ett jobb ett tag som inte är så jäkla roligt. Men att det faktiskt är en bra merit. Det kanske är liksom en okej lön. Det jobbet kanske kan liksom ta dig någon annanstans sen. Men i längden, ska du jobba där i 15-20 år, så självklart så måste passionen och att det är kul att gå före lönen. Och är man duktig på någonting, att man presterar på topp, så tror jag också att en löneförhöjning kan följa med det.
Det är ju också så att man kan vara bra på väldigt många saker. Men när man blir bäst på någonting så hänger det i princip alltihop med den passionen man har för det man gör. Så på sikt så kommer man inte att göra bra ifrån sig om man sitter på ett jobb som man tycker är tråkigt. Jag skulle nog alltid välja det roliga jobbet, men på kort sikt skulle jag välja det tråkiga jobbet. För att sitter man ekonomiskt otrygg så kommer det gå ut över mycket annat i livet. Så det kanske på kort sikt är värt att ha ett jobb som betalar mer för att man är ekonomiskt trygg. Då skulle jag bara göra upp en plan för att på den här tiden ska jag komma ur det här jobbet och spara så mycket pengar som möjligt så att jag sen kan byta jobb till det som faktiskt är min passion.
Men sen också, vart befinner man sig i livet? Är man ung och bor billigt, då kan man ta mer risker och jobba med det som är kul. Men sitter man med bostadslån och barn så måste man tänka annorlunda också.
Ja, då måste man välja den ekonomiska tryggheten först.
Ja. Då får man vänta tills barnen är utflugna.
Ja, precis. Oj, det kan bli lång tid. Jobbigt.
Ja, och när är det dags då att byta jobb? Och många som träffar oss på anställningsintervjuer, när vi frågar dem varför de slutar, är det för att de har liksom inga utvecklingsmöjligheter på sina gamla arbetsplatser. Och det tror jag kan vara ganska bra riktlinje när du märker att du inte kan utvecklas mer. Att du har liksom slått i tak. Det finns inte så mycket mer att göra och du känner att det inte är så roligt längre. Då tycker jag att det är ett bra sätt att byta.
Det tror jag verkligen, om man känner sig någonstans kuvad, eller jag tycker också man ska säga att det är dags att byta jobb om man har en chef exempelvis som inte ger den löneförhöjning man är värd, så att man känner att man kanske får ta ett steg tillbaka, man känner sig missnöjd med sin lön, man känner sig missnöjd med sina arbetsuppgifter och man får inte den utveckling som man tycker att man förtjänar och man är värd. Men sen handlar det jättemycket om, även om man känner att nu är det dags att byta jobb, jag skulle till exempel inte sluta på ett jobb för att till exempel starta eget eller till något annat förrän jag hittat något nytt som är roligare. Så att man till exempel inte bara säger upp sig och hoppas att hitta ett nytt jobb utan ändå vara kvar tills man hittar det jobbet man hellre vill ha. Ja. Det är också viktigt. Återigen, att man ska vara ekonomiskt trygg ändå.
Och nu kommer nästa fråga. Hur vågar man bli entreprenör? Och Ja, hur vågar man?
Jag skulle säga för egen del, eftersom jag blev entreprenör lite senare i livet. Jag hade jobbat som anställd ungefär 15 år. Satt på ett tryggt jobb med väldigt bra lön och pension och allt vad det är. 8 veckors semester tror jag. Hade det väldigt bra. För mig handlade det krasst om pengar faktiskt. Jag hade sparat jättelänge, så jag visste att jag i princip kunde klara mig 2 år utan inkomst. Och 2 år för mig, för en snabb person, är väldigt lång tid. Så jag kände att oavsett om det går bra eller inte så kommer jag att ha det ekonomiskt tryggt. Och jag vet att det är bättre att jag testar det här med att bli entreprenör. Och misslyckas det så okej, jag har bränt en del av mitt sparkapital. Men då vet jag att i alla fall har testat. Och då kan jag gå tillbaka och vara nöjd med att vara anställd och veta att nej, men jag funkar inte att vara entreprenör. Så jag börjar spara så att du kan vara trygg ekonomiskt. För att när du är trygg ekonomiskt, då kan du till 100% satsa på företagsbyggandet. Och inte på, kommer jag klara mig ekonomiskt. Fullt fokus på entreprenörskapet, det vill säga.
Jag har en idé, men ingen affärspartner. Hur hittar jag? Och någonting som jag tycker alltid är jättespännande på Facebook är att det finns stora grupper för allting. Till exempel idag så gick jag med en grupp tidigare som heter Svensk e-handel. Och där samlas alla som håller på med e-handlar. Och så finns det grupper för allt möjligt för de som producerar, för retail. Alltså alla typer av branscher har egna grupper. Så jag tycker att inom den branschen som du vill starta bolag i, gå med i en sån här grupp och släng ut frågan och säga så här, ja, jag behöver en sån här person, finns den här? Dra dig till likasinnade personer.
Ja, det är bra. Och sen så skulle jag också, om jag hittar den här affärspartnern, jag skulle nog inte starta ett bolag eller någonting med min bästa kompis. Nej. Kanske inte heller med den personen jag lever med. Men att testa på med något mindre projekt först för att se hur ert samarbete funkar. Det som också är viktigt när man startar ett bolag är att det finns alltid mer roliga och mindre roliga saker att göra. Och se också hur kompatibla ni är så att ni inte vill springa och göra samma saker båda två. För det är väldigt viktigt att hitta någon som vill göra de sakerna som du kanske inte vill göra eller som du är inte så bra på. Så ni kompletterar varandra. Och det är också lättast att testa om man gör ett projekt i verkliga livet. Nästa då. Är det arv eller?
Mm.
Mm. Jag och mina syskon bråkar om arv. Hur göra?
Tufft.
Jag har tänkt mycket på det där med mina syskon. Jag har 2 syskon. Och jag kan nog säga så att vi... För det första har jag skrivit testamente. Mm. Och det är också en sån här sak. Att jag vill aldrig någonting...
Det är upp till föräldrarna det här. Att lösa sånt här innan.
Men tyvärr så blir det inte alltid så. Jag har haft många i min omgivning som har bråkat om arv. Jag skulle nog säga som... Eftersom vi har pratat i poddar tidigare om det här med relationer och pengar. Och pengabråk och vardagsekonomi, tjafs och allting. Det är att samla syskonen innan det här faktumet händer. Och i ett bra, trevligt tillfälle säga. När väl blir dags för det här. Hur ska vi göra då? Och märker man eller är det något syskon eller fler syskon man inte riktigt litar på. Sätt er med en jurist innan det inträffar. Att ni ska dela upp arvet. Och spika ner det här i ett avtal. Hur det ska se ut. Så att det inte behöver bli tjafsen.
Någonting som många glömmer också med att skapa irritation. Det är att när arvet väl delas upp så kanske man delar i 3 om det är 3 syskon. Men det många glömmer är att ena barnet kanske har fått bidrag till lägenheten någon gång. Eller hjälp till en bil. Eller liksom. Så där måste man också ta med i beräkningen sen när man räknar av arvet. Mm. Så man inte glömmer sånt där. För det blir oftast väldigt stora bråk längre fram.
Jag fick en fråga på mail också här om veckan. Innan vi till nästa fråga. Det var om det var väldigt stor skillnad i hur mycket pengar man hade. I olika åldrar. Det vill säga har 20, 30, 40, 50 eller 60-åringar mer sparade pengar än andra. Och varför är det så? Har du någon uppfattning om det? Eller har du känt av det? Hänger sparandet ihop med ålder?
Ja, det tror jag. Jag tror att man sparar mer för varje årtionde man lever. Just för att man förstår värdet av att ha sparade pengar. Men sen handlar det väl också om att ju äldre man blir desto mer har man, alltså ju mer kostnader har du i ditt liv. Mm. Då måste du också ha ett större sparande som kan täcka riskerna.
Jag tycker dock att vissa generationer har varit mer sparsamma och vissa generationer mer slösaktiga.
Jag tror att 90-talisterna har varit väldigt slösa av sig. Mm. Jag tror att 90-talisterna börjar komma tillbaka nu. Mm. Jag tror också... Du född väldigt sent.
Men länge. Ja. Du som var liksom där långt tillbaka när det knappt... Ja, jag vet.
Jag tror att både... Jag tror faktiskt både våra generationer och Pings är ganska lika. Mm. Sen har det blivit ett glapp där mellan 80-talisterna. Ja.
Och så styra upp de här oskötsamma personerna så här, börja spara. Nej, men det är ju lättare för pensionärer och det är faktiskt många... i pensionsåldern som har problem med pengar, skuldsättning och belåning och sånt där. Så jag tror inte helt att det hänger ihop. Jag tror det är mycket en generationsfråga också. Ja.
Ja, okay. Och så har jag en jätteintressant fråga om pyramidspel. Och jag har så många kompisar som har råkat ut för de här pyramidspelen.
Kan du förklara vad pyramidspel är också?
Ja, och jag blev faktiskt kontaktad av ett pyramidspel häromdagen. Och det var så roligt för att personen som hörde av sig, han jobbade med Donald Trump.
Mm-hmm.
Så det här var Donald Trumps, ett av hans egna bolag. Och affärsmodellen går ut på att skapa väldigt, väldigt många återförsäljare av den här produkten.
Okay.
Och det här var en ganska spännande idé. De har startat upp ett nytt telekombolag, alltså motsvarande Telia 3. Och då skulle jag då vara ambassadör, precis som andra hundratals andra i Sverige skulle vara ambassadör för det telekombolaget. Jag ska sälja på mina vänner det här telekombolaget. Och för varje minut som de ringer och för varje sms så får jag pengar som tickar. Och ofta så brukar meningen för att få dig att säga ja till pyramidspel, vi brukar vara så här: hur känner du för att ligga på soffan och tjäna 50 till 100 000 varje månad och inte göra någonting? Liksom, när du hör den meningen, då vet att nu är det någonting på gång. Så det är helt enkelt, det är lite som en sekt. Det handlar om att sälja produkt, få andra under dig, dina vänner, att sälja dem åt dig. Jag hade en killkompis som tog in massa drycker som heter Gemma, som var en energidryck som skulle vara fantastisk. Och han köpte upp sig ett lager på 30 000 kronor, han var 17 år. Och så skulle behöva få sina kompisar att sälja den här Gemma-drycken också. Dricker ju åt helvete allting. Så var försiktig, haka inte på de här pyramidspelen. Att så fort du har inget jobb och mycket pengar så är det varningsklocka, big time.
Känns som en olöslig ekvation
det
för mig.
Det är ju det.
Ska vi ta den sista då? Mm. Hur kan jag börja tjäna pengar på min hobby? Bloggande, göra YouTube-klipp, spela musik, programmera spel eller vad som helst?
Jag kan säga så här, kan du programmera så kan du tjäna hur mycket pengar som helst. Då hade jag slagit upp en enskild firma, skrivit ut på Twitter, YouTube, hört av mig till bloggare och sagt att jag kan göra en egen app till dig, jag kan programmera det du ska ha och ta betalt för det.
Det bästa är väl att egentligen sprida det som man är kunnig på och man kan göra via sociala medier eller en annan form av liksom gratis marknadsföringskanal. Sprida i sitt nätverk att man gör det här. Men om det är en hobby som man, det vill säga, tar så mycket tid, då är det väldigt viktigt att man kan digitalisera det. Det finns ju jättemånga sätt idag, till exempel göra kurser som man kan sprida online. Mm. Så du spelar in ett klipp med så här till exempel snittar man blommor eller så här planterar man eller någon typ av kurs som någon annan är villig att betala för. Och då kan man ta betalt för den här kursen och den kan ju köpas hur många gånger som helst och då är det ganska lätt att tjäna pengar när man ligger på soffan som man inte kunde göra.
Jag hade gärna köpt matlagningskurser. Mm. Billiga matlagningskurser där jag hade bara fått liksom hjälp med att koka potatis och sånt bas.
Då ska vi ha någon sån här geek-kanal kring telefoner.
Ja, det är bra.
Och sen eller så ska jag sälja det så här, hur man använder sin Windows-phone.
Och kurs, hur man lockar håret hade jag väl haft hjälp med och sätter fast lösfransar. Så det finns mycket kurser som man kan ta billigt betalt för.
Mm.
Ja, det var väl det. Vi har massa frågor kvar, men jag tycker så här att vi kommer tillbaka i november.
Ja.
Så då kör vi mer fonder, aktier, pensionssparande.
Lite kul peppande tips inför jul och den här mysiga vintern som kommer.
Mer kring karriär, hur man byter jobb, entreprenörskap.
Mm. Höja lönen, hur man ska tänka på för att få ett nytt jobb och mycket annat. Fortsätt gärna under den här tiden, det blir bara ett litet kort höstlov så att säga. Till ekonomista@va.se. Och lite artiklar och sånt finns ju också på veckans affärswebb om ni vill uppdatera er igen.
Så hör av er om alla frågor och ämnen så tar vi upp det.
Och lycka till att bli sanna ekonomister.
Ja, precis.
Tack för oss. Hej.